God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med första Korintierbrevet och det här är del 11. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet denna underbara tisdagkväll, får man väl säga. Våren har kommit så långt. Jo, som sagt, vi är ju i första Korintierbrevet kapitel 2. Och nu ska vi se här, jag har ju inte förra anteckningarna med mig, men jag kan se här på fortsättningen att vi har nog läst till och med vers 9. Och där gjorde vi sen efter vers 9, innan, så fortsatte vi inte med vers 10, utan vi stannade till och så började vi tala om synen på människan. Därför att när vi kommer in här i slutet på andra kapitlet, och får inte tala om början på tredje kapitlet, då möter vi sådana uttryck som den naturliga människan, den andliga människan, den kötsliga människan och spädbarn i Kristus och sådär. Så att då tycker jag att då är det idé att vi stannar nu och lägger åtminstone en något sånär god grund. Och det kallas ju då för antropologi, läran om människa. Och det är ju en vetenskap än idag. Och det är väl ingen som så att säga på ett fullgott sätt kan liksom förklara hur en människa fungerar. Det kanske man kan göra biologiskt och kemiskt och fysikaliskt och så. Det kan man nog göra. Men när vi kommer till sånt som har med den andliga sfären att göra, eller vi ska ta upp sådana frågor som vad är meningen med en människas liv, så står sig ju vetenskapen och också psykologin ganska slätt fortfarande. Men när vi läser i skrifterna, och det vi har att göra med i första hand är ju egentligen Gamla testamentets skrifter, därför att det som Paulus har i sig, det är ju först och främst den bibliska antropologin. Alltså den beskrivning av människan som finns i Gamla testamentet. Sedan har han filosofiska insikter också, för han var ju duktig filosof med. Och han kände till den grekiska synen på människan till exempel, men den är lite annorlunda än den judiska. Och sånt här kommer vi att röra vid lite grann. Inte därför att vi vill vara djupsinniga, utan därför det kanske är nödvändigt för att förstå vissa meningar och förstå vissa uttryck. Och då har vi då lagt en grund, och det hade vi gjort redan när vi gick igenom Thessalonikerbrevet. Och bara som en kort repetition så hade vi sagt förra gången att människan är då skapad som en helhet. Och det här vill jag stryka under det första jag gör. Människan är en helhet. Och för att använda ett filosofiskt begrepp som jag kommer att komma tillbaka till längre fram. Paulus hade en holistisk antropologi. Holism betyder ju helhet. Där helheten är sådan så att man kan inte tänka sig den här människan, enskilda människan, skild ifrån sin omgivning. Utan hela människan är en helhet i sig, men människan ingår också i en helhet. Så man kan inte isolera en människa från sin sociala omgivning, ifrån sin kultur eller ifrån skapelsen till exempel. För då finns det inte någon människa längre, utan vi har ju skapelsen i oss så att säga. Vi är ju skapta. Det är ju av jord där du kommer. Så det som finns i skapelsen finns också hos oss. Och samtidigt så är vi insatta inte bara i skapelsen, även om det talas om oss människor som skapelsens krona och så. Men vi är mer än så, därför att vi är delaktiga av Guds eget väsen. Vi ingår alltså i den gudomliga verkligheten också. Och när det beskrivs hur människan skapades i skapelseberättelsen, så känner ni igen det att Gud tog stoft ifrån jorden. Och så formade han, precis, använde samma ord som när en krukmakare formar sin lerkruka. På samma ord, bara skapa, forma, gör Gud en människa. Och sen när människan, då den här fysiska människan, är färdig, så heter det att han blåser in sin livsande. Och hon får alltså del av det gudomliga livet. Och just den unika kombinationen gör att hon blir en nefesh på grekiska, eller på hebreiska. Nefesh översatt med levande varelse. När det ska översättas sedan till grekiska, så blir det själisk människa. Eller psyché. För det psyché är alltså översättningen av nefesh. Så psyché är inte bara en del av människan, psyket, utan det är människan i sin helhet. Det är den naturliga människan. Och när man läser i slutet på andra kapitlet, på tredje kapitlet, så kan man se att det översätts lite olika. Det står på grekiska, så står det den psykiska människan. Det översätts ibland med den själiska människan. Och ibland så översätts det med den naturliga människan. Och här tror jag det översätts i folkbibeln med den oandliga människan. Men det är alltså samma begrepp. Det är människan helt enkelt. Men den här människan är en helhet. Och det här vill jag stryka under redan från början, därför att när vi sedan möter den grekiska synen på människan, så blir människan dualistisk. Så att hon är materiell, så att säga, å ena sidan, och så är hon andlig å andra sidan. Och det var därför som man tänkte sig att man kunde leva ett andligt liv, och det är inte så noga med kroppen. För den ska ju ändå gå under tillsammans med skapelsen. Så man hade gjort den delningen av människan. Eller man kunde göra tvärtom. En människa kunde vara så jordiskt orienterad, så materialistisk, så att man helt glömmer bort att man också är en andlig varelse. Så tänker man i det grekiska sammanhanget, och så tänker man i vår tid om människan. Det är därför som det är så viktigt att förstå att en människa är fullkomligt unik. Därför att hon är både materia och ande. Det är de två komponenterna tillsammans som gör att människan är människa. Och därför så finns det en andlig dimension hos alla människor. Också de som är ointresserade av andliga ting. För vi vet ju det när vi tänker efter, att ingen är egentligen så ointresserad som det kan låta. Utan det finns ett sökande, det finns en längtan efter ett paradis. Det finns önskan om förbättringar och så vidare. Så det var det första som vi talade om förra gången. Och det andra som vi talade om också, det var just det som jag redan sa. Att människan var orienterad emot Gud. Levde i gemenskap med Gud i paradiset. Och det som händer när människan sedan efter syndafallet får lämna paradiset, det är inte någon förändring egentligen i människans konstitution. Utan det är det att hon är inte orienterad mot Gud, utan hon är orienterad emot sin egen överlevnad, emot det jordiska. Och det är den stora skillnaden. Och det är så också det kommer att bli när vi kommer till det här uttrycket oandlig och andlig människa. Den andliga människan är som orienterad emot Gud och som lever i andegemenskap med Gud. Men den oandliga människan, eller den själiska, den naturliga människan, det är den som inte har, hon har ett andligt liv, hon har ande, men hon har inte relationen till Gud, utan är orienterad emot sin egen överlevnad, mot sina egna intressen. Så det är alltså livsinriktningen som blir skillnaden i de här begreppen, inte antropologin. Så att det skulle vara skillnad på människa och människa. Och sen så slutade vi då ledsamt där med att konstatera att uttrycket andlig död faktiskt finns i skriften. Vi läste, ser jag här, Efesierbrevet 2. Jag vet inte om vi läste något mer, det gjorde vi kanske inte, men Efesierbrevet 2 läste vi. Där det står att ni var döda genom era synder, alltså andligt döda genom era synder. Och ordet död betyder ju skilsmässa, det är så att säga grundbetydelsen. Vi är skilda ifrån Gud, det betyder att vi är andligt döda. Tänk bara på den här berättelsen om den förlorade sonen. Jesus talar om den förlorade sonen och så kommer han tillbaka. Och så säger Jesus, pappan där, min son var död men han har fått liv igen. Alltså man betraktade honom som död för han var avskuren ifrån familjen. Han var skild ifrån familjen. Och i den meningen så kan man tala om andlig död. Men man får inte dra slutsatsen att det betyder att den människan inte har någon ande. För det har de visst. Så andlig död betyder inte att anden inte finns. Utan det betyder att man är orienterad. Inte mot livet och livets första. Utan man är skild från livet och livets första. Och man är orienterad mot sin egen överlevnad. Man är orienterad mot det jordiska och mot det materiella. Och då är man i den meningen andligt död, skild alltså ifrån Gud. Jesus talar ju också om det här i Johannes evangeliets tredje kapitel. Där han säger, ja, vi kanske ska slå upp det förresten. Det. Johannes 3, ni känner ju väl igen det här, men vi ska nog ha med det i alla fall. Det är ju inledningen på det tredje kapitlet. När Nikodemus kommer till Jesus, då så säger Jesus till Nikodemus i vers 3. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och där har du ju då kontrasten att man är död och därför måste man födas på nytt. Nu står det visserligen en stjärna där och så står det att det också kan betyda född ovanifrån. Och det är ju riktigt. Ordet där född på nytt, eller rättare sagt född av anden, som kommer längre ner. Vi ska se här, vers 4. Nikodemus sa, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vers 8, förlåt 6. Det som är fött av kött är köttet, alltså det naturliga är fött av det naturliga. Och det som är fött av anden är ande. Och där är det ju så att ordet ande, pneuma, också kan betyda vind. Ande och vind är ju samma ord på grekiska. Och det är därför som du får det här med att född på nytt kan vara född ovanifrån. Alltså det är anden och det är vinden, gudsvinden som det står i skapelseberättelsen, som blåser in i en människas liv. Och så får hon liv på nytt, föds på nytt eller föds ovanifrån. Och då kanske man undrar när det ska ske. För han fattade ju inte så mycket av det här Nikodemus. Och det gör nog inte en vanlig bibelläsare heller om man inte är inne i det här tänkandet. Men Jesus säger i vers 7, var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Och så vidare. Och så frågar han igen i vers 9, hur kan detta ske? Du är Israels lärare och förstår inte detta. Och så kommer det i vers 13-14, särskilt vers 14. Som man tycker låter som god dag och yxskaft, men det är det inte alls. Det står så här, liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud väl att han gav sin enfödde son. Där är svaret, om en dolt. Det evangeliet är ju dolt för dem som inte tror, som vi har sett i första Korinthierbrevets andra kapitel. Alltså hur sker den nya födelsen? Jo, när man gör som israeliterna gjorde i öknen. Då när de blev stungna av ormar. Och så kommer de till Moses och så beklagar de sig. Och Moses går till Gud. Och så säger Gud till Moses, ta och gör dig en kopparorm. Sätt upp den på en stång. Och var och en som ser upp på den ska bli vid liv. Det är ju berättelsen i fjärde Mosebok 21 tror jag det. Det här är alltså svaret. Det som händer är att när Jesus blir gjord till en orm, blir en förbannad och upphöjd på Golgata kors, och vi ser upp till honom och vi ser eller förstår, anar, jag nu ska uttrycka det, att detta sker för min skull. I samma stund blåser Guds vinden in i mig. Jag förstår att det är för min skull och jag föds på nytt. Ingen människa kan förstå att det här är för min skull och inte bli förvandlad. Det är en fullkomlig revolution i en människas liv att förstå något sånt. Det är en på nytt födelse helt enkelt. Och den där på nytt födelsen måste alltså, det var dit jag ville komma, den måste alltså äga rum, säger Jesus. Och det är då vi måste fråga oss, hur går det där till? Ja, jag gav ju ett svar här nu, men vi ska titta lite mera på det. Då är det så här att, och det var här då som vi slutade förra gången. Jesaja 1:18, ni behöver inte slå upp det, jag har det utskrivet här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, och så vidare. Det som behöver ske, och som det berättas om då i hela gamla testamentet och praktiseras också, och det som fullkomnas när Jesus ger sitt liv, det är att det behöver äga rum en försoning. Alltså människan behöver bli försonad med Gud. Människan är skild ifrån Gud. Hon är fientligt inställd mot Gud, skriver Paulus. Så uttrycker han det i Romarbrevet. Hon frågar inte efter Gud. De far vilse. När vi är såna, så väljer Gud i sin kärlek att sända Jesus Kristus. Medan vi var hans fiender älskade Gud oss och försonade oss med sig själv. Så Jesus Kristus kommer in, och när han kommer till mänskligheten, predikar, förkunnar och gör Gudsrikets gärningar, så börjar Gudsrikets gärningar sprida sig. Evangeliet börjar bli uppenbart och börjar sprida sig. Och människor föds på nytt och kommer till tro så småningom. Den där försoningen beskrivs ju på många sätt. Det är inte helt enkelt att använda en bild. Utan man får använda flera bilder. En bild är ju kanske den vanligaste som vi tänker oss. Det är ju offret. Alltså att försoning äger rum på ett slutgiltigt sätt. När balansen är återställd. När synden har tagit ut sin rättmätiga lön, det vill säga döden. Ingen försoning kan äga rum utan att döden äger rum. För när döden äger rum, då har synden och ondskan, fiendskapen, fått ut sin rätt, så att säga. Fått ut det som den strävade efter. Döden, förintelsen, äger rum. Därför så står det i Gamla testamentet med det här religiösa motivet, då, offermotivet, att ingen försoning äger rum utan att blod utgjuts. För blodet är ju då, när blodet utgjuts, så inträder döden. Och då är allting betalt, så att säga. Det finns andra bilder också. Till exempel bilden av att friköpa slavar. Men också där så finns ju detta med blodet. Därför att Petrus, han säger, jag tror det är första Petrus 1:20, att ni är friköpta. Ni som var slavar under synden, ni som var slavar under djävulen, är friköpta. Betalning är given, det kommer in på i första Korinthierbrevet också här så småningom. Men inte med guld och silver, utan med det oskyldiga blodet av ett felfritt lamm, Jesus Kristus. Och är den betalningen given, då finns ingenting mer. Va? Ondskan har egentligen ingenting att säga till om, därför att ondskan har ju upphört på Golgata kors. Den har ju fått ut sin rätt. Syndens lön är döden. Messias har dött. Man kan inte anklaga en som är död. Messias är död. Det finns inga anklagelser. Och på samma sätt, när djävulen anklagar dig och mig och vill ha grepp om oss, så är ju betalning given. Alltså, han har ju betalat straffet för oss. För att ta en tredje bild. Vi är skyldiga. Vi står i skuld till Gud. Och våra synder och vår skuld står uppskriven på ett skuldebrev, står det i Kolosserbrevet. Och det står så mycket skulder där så att vi kan aldrig betala det. När Jesus Kristus dör på Golgata kors, när blodet utgjuts, när vi försonas med Gud, när vi friköps, inte med guld och silver utan med Kristi liv, då rivs det där skuldebrevet. Det är ju betalt. Och det är våran situation. Så när vi anklagas utav djävulen därför att vi har gjort fel och vi får dåligt samvete därför att vi har försyndat oss på något sätt och betett oss illa, så må ju det vara hänt att vi får dåligt samvete. Men vi har ju ett evangelium som heter syndabekännelse, och när vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så det är inga problem, utan det tas bort. Vi blir renade i Kristi blod. Det här måste så att säga äga rum, och det visste man på Gamla testamentets tid. Det uppenbarades bit för bit, och det talades om att en dag så skulle det komma, så skulle det vara någon sorts slutbetalning. Allting här skulle fullkomnas. Nu förstod man ju inte att det var Messias själv som skulle ge sitt liv. Men det är vad Jesus talar om. Att människosonen har inte kommit för att bli betjänad och dyrkad, utan han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. För att friköpa oss. Och det är det som händer då när Jesus Kristus kommer. Då betalas det här på ett slutgiltigt sätt. Och det är det som vi predikar, det är det som vi förkunnar. Försoning har ägt rum. Och det är Gud själv som har gjort det. Det är Gud som har bestämt att det ska gå till på det här sättet. Det är Gud som inte anklagar någon av oss, utan som sänder sin son, vår försvarsadvokat, och som försonar oss med sig själv. Och det sker genom död, blod utgjuts. Nu finns det en annan sak också med blodet. Och det känner ni till ifrån tredje Mosebok 17:11. Jag har det utskrivet också, så jag behöver nog inte slå upp och läsa det. Men så här står det, ni känner igen det sedan tidigare bibelförklaringar. Tredje Mosebok 17:11. Kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Alltså man tänkte sig att blod, att livet är i blodet, och det nämnde jag om förra gången också. Men vad är det för liv som är i Jesu Kristi blod? Om han är sann Gud. Det är gudomligt liv. Så när hans blod utgjus på Golgata kors, så är det dels till försoning, men det är också till liv för oss. Här äger rum en blodtransfusion. Vi får del av hans blod, av hans gudomliga liv. Vi föds på nytt och vi blir vända mot honom. Vi får så bli kopplade, så att säga, till honom och lever i relation till honom fortsättningsvis. Det här förnyas varje gång vi firar nattvarden. På ett sakramentalt sätt. Och därför så är nattvardsfirandet firandet viktigt i vår tradition. Så man kan då uttrycka det här på lite olika sätt. Man kan säga att en människa föds på nytt. Man kan säga att det tänds ett ljus i hennes inre. Och då är bilden den att alla människor är ljus. Men frågan är om det är tänt. Vi behöver bli tända på nytt, så att säga, utav Herren. Ett släckt ljus spelar har ingen större verkan, utan det behöver tändas. Och så berättas det om att Jesus är världens ljus, och så gör vi också när vi döper någon. Så har vi det här påskljuset eller dopljuset, Jesus är världens ljus, och så tänder man ett nytt ljus som den som döps får med sig då, som en bild av att man har fått ljus av hans ljus, och så har man det med sig hem. Det är det Jesus talar om också när han säger ni är världens ljus. Och han talar om att man sätter inte det ljuset under skäppan, utan man sätter det ovanpå ljusstaken så att det lyser för andra. Och därför kan vi aldrig, så att säga, smyga med vår tro eller gömma undan vår tro. Det är ett beteende som strider emot det som är vårt nya väsende. Nej, vi gör tvärtom. Vi bekänner Jesu Kristi herravälde inför våra medmänniskor. Den här människan då som blir född på nytt. Nu ska jag bara visa det. Vi är första Korinthierbrevet andra kapitel vers 15. Kallas här för den andliga människan. Så den andliga människan är den människa som har fötts på nytt. Som har fått ljus av hans ljus. Och översättningen här då, om vi tar vers 14 igen, nu har vi inte läst det här, men vi tittar på det i alla fall. Alltså första kor 2:14, motsatsen är då en oandlig människa. Och det fina med den översättningen, det är ju att kontrasten blir så tydlig. En andlig och en oandlig, de kontrasterar ju varandra. Det syns inte lika tydligt då på det grekiska, för där står det den andliga människan och så står det den naturliga människan. Eller den själsliga människan. Här översatt med den oandliga. Skulle vi sagt den själsliga eller den naturliga, så hade bibelläsaren inte blivit klokare för det. Här blir man ju lite klokare i och med att de kontrasteras emot varandra. Jag frågade också hur den här nya födelsen gick till. Och jag berättade då, förutom försoningen på Golgata kors, och berättade att när en människa ser eller förstår att det här är för min skull, då föds hon på nytt. Och därför så står det i inledningen på Johannes evangeliet. Men åt alla dem som tog emot honom när han kommer, genom ordets förkunnelse, gav han rätt att bli Guds barn. Det finns ett annat ord i första Petrusbrevet. Det står så här i det första kapitlet. Jag försöker nu säga någonting om hur det här går till. Då står det i första Petrus 1:23. Ni är ju födda på nytt. inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och så står det i slutet på vers 25. Det är detta ord som har förkunnats för er. Så det är alltså ordet, och då förstår vi då också hur viktig förkunnelsen är. Vittnesbördet, undervisningen. För det är genom ordet som det nya livet förmedlas. Ord och sakrament. Jag sa att varje gång vi firar nattvard så får du del av det. Det är sant. Men till och med där så är det ju ordet som läses över brödet och vinet. Så att Guds ord är oerhört viktigt. Och därför så borde vi alla, inte bara jag, utan vi borde alla må lite dåligt när vi hör att man förvanskar Guds ord. När man lägger till och drar ifrån och sänker ribban så mycket så att det blir liksom fullt acceptabelt för alla människor. Det man gör är att man bryter udden av ordet. Man förstör helt enkelt evangeliet. Och det är därför som Paulus tar den här striden i församlingarna i Galatien till exempel. Eller varför inte ta det här i Korinto, där man inte vågar lyssna till talet om korset, utan man vill kompromissa bort det på något sätt. Det är för att det är en stötesten. Det är inte mänsklig visdom. Det är en dårskap för människan. Och så frestas man att ge efter på själva förkunnelsen. Och då begriper Paulus att det är inte bara frågan om en dogm, vilken som helst som man kan ge och ta. Utan han förstår att hela evangeliet står på spel. Och det är likadant idag. Hela evangeliet står på spel. Jag är medveten om att det ibland kan låta dåraktigt när vi förkunnar eller när vi vittnar för andra människor. Men då får du väl göra det då. Om du berättar för någon annan människa så gott du kan, när du tycker att det finns att det är lägligt tillfälle och det finns en öppenhet för det, och du berättar att Jesus dog för dina synder, eller hur du nu vill uttrycka det, va? Så kan jag förstå om folk tycker att det låter dåraktigt. Men det är faktiskt vad du behöver göra. Och det som är viktigt då, det är ju inte att du tror detta, utan det är ju att han har gjort detta, att du tror att han har gjort detta för dig. Det är det som är det viktiga. Om du lägger för stor tonvikt på dig själv och din egen upplevelse, då är det kan ju också vara ett sätt att reducera det här anstötliga budskapet om korset. Så det får vi akta oss för. Jag skulle säga det också. Ja, så här förresten innan jag ska säga en sak till. Alltså från den stunden då vi har blivit andliga människor, då vi har fötts på nytt av Guds oförgängliga säd, Guds ord. Från och med den stunden är vi kallade att vandra som ljusets barn, att leva ett liv i helgelse, att ha rena hjärtan och samveten. Det är vår livsuppgift. Och bli nu inte ängslig när jag säger så, därför att ingen av oss fixar det här på ett fullkomligt sätt. Det är inte det som är så att säga poängen. Utan poängen är din livsförbindelse med Gud genom ordet och sakramenten. Och att vi ständigt på nytt får del av orden och sakramenten. Och att vi fördjupas i vår övertygelse om att det inte hänger på oss själva, utan det hänger på honom. Flera av er här är lika gamla som jag. Och ännu äldre till och med. Så att ni som har varit kristna 30-40 år, ni har ju erfarenhet av att det finns perioder där man funderar, eller där man inte känner något, eller jag ska uttrycka det. Där man tycker det är dött. Och man undrar, vad är det för fel på mig? Har inte alla haft sådana perioder? I alla fall någon. Och jag tror vi har det alla. Men det är ju just de perioderna som vi på nytt behöver få höra evangeliet. Om att Gud har försonat oss med sig själv. Han har köpt oss. Vi tillhör honom. Och då blir det kraft plötsligt i ordet. Och den kraften minskar inte med åren. Ibland kan man fundera över när man sitter i kyrkbänken eller när man läser sin bibel. Eller lyssnar till förkunnelsen, att det är ju samma budskap hela tiden. Du har ju hört samma budskap sedan du var tonåring. Och ändå så är det som om det är nytt. Fattar ni? Kraften minskar ju inte. Den ökar ju. Och ju sämre vi känner oss själva, desto större blir kraften när vi upptäcker vad det handlar om. Detta är evangelium. Goda nyheter. Har väldigt lite att göra med dig och mig eller våra prestationer. Har väldigt mycket att göra med vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och den människan som upptäcker vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus och blir så att säga fångad utav det. Som lever i relation till det och bygger sitt liv, inrättar sin världsbild efter detta eskatologiska skeende, detta omvälv för mänskligheten, omvälvande och helt avgörande försoningsverk. Den människan dras ju hela tiden. Det är ju kallare att leva ett liv i helgelse, inte bara fördjupas i sin tro genom sina egna misslyckanden, utan också skickliggöras att kunna berätta för andra och kanske vara bistå andra som kämpar. När man själv inte kämpar, men andra kämpar. Vi kan inte leva som den naturliga människan, som den själiska människan, som den självupptagna människan. Vi måste ha en annan inriktning på våra liv. Och jag tror att sett i ett kyrkohistoriskt perspektiv och även i ett globalt nutida perspektiv, så är det svag kristenhet i Västeuropa. Det här som jag säger nu och som många när jag talar om det, nu är det inte så med er och jag menar verkligen, jag tror inte att ni uppfattar det så nu, men om jag skulle ta, när jag talar om såna här saker, så uppfattar folk det gärna som logiskt. Så någonting är jag tvungen till det också. Alltså lågan är så svag. Kraften är så liten. Så att man orkar liksom knappt höra Guds ord. Så ser det inte ut kyrkohistoriskt sett och så ser det inte ut globalt sett. Utan kyrkohistoriskt och globalt sett så är människor ivriga att leva i gemenskap med Jesus. Inte individualistiskt utan som hela gemenskaper. Där vi förstår, och vi kommer att tala mycket om det här framöver, där vi förstår att vi hör samman, att vi är lemmar i Jesu Kristi kropp. Att Kristus lever sitt liv idag genom oss. Och så bra som vi återspeglar honom, så kraftfullt, om jag får tala lite barnsligt nu då, så kraftfullt kan han verka i vårt samhälle. Och så illa som vi fungerar, så illa kan han fungera. Men vi förstår inte det. Våra situation är sån att vi är förblindade över, och inte minst eller särskilt vi då som är uppvuxna i en överhetskyrka. Där kristendomen och staten så att säga gått hand i hand. Där finns liksom inte det här. Kanske det är eller åtminstone har varit lite annorlunda för många frikyrkliga vänner. Inte minst för pingstvänner som fick ju fara illa då på 30-talet, kanske 40-talet och 50-talet med för den delen. Där har man tvingats till en större överlåtelse. Eller till att på ett djupare sätt bearbeta sin andlighet. Nåja, det där var bara något om den väg som vi har att vandra som vi ska komma tillbaka till. Det jag skulle säga, det jag avbröt mig själv, det var det här med att människor som inte är andliga människor, de har ju fortfarande en ande. Och man kan fråga sig hur det är med dem som hör Guds ord men som ändå inte hör, om jag säger så. Människor som inte bryr sig om Guds ord eller som fortfarande är fientligt inställda trots att de hör och får del av evangeliet. Eller människor som är alldeles nollade och kalla och inte begriper någonting om religioner eller andlighet. Hur ska det gå för dem eller hur är det för dem? Då tror jag man kan säga som så att alla människor har en ande. Det betyder att alla människor har en möjlighet att söka Gud. Åtminstone stundvis. Också de som inte är födda på nytt. Man kan alltså genom ansträngning närma sig Gud. Man kan inte föda sig själv på nytt. Inte frälsa sig själv. Men man kan söka Gud genom att anstränga sig. Kanske man inte alltid kan anstränga sig, för det blir för jobbigt. Även om Augustinus säger att han sökte Gud tills dess att han fick frid. Hans hjärta var oroligt och ängsligt till sist, ända tills Jesus blev Herren i hans inre. Då föll bitarna på plats. Så kan det förvisso vara för många människor under år. Och jag befarar också under decennier. Hur kan man förstå då, om man nu inte är kristen, hur kan man då förstå den här hemligheten som är dold? Ja, man kan förmodligen förstå den genom symboler. Genom bilder. Jesus talade ofta i liknelser. Han talade om att få del av tron. Det är ungefär som när jorden får del av en säd. Säden faller i jorden och dör, och sen så växer det. Och så är det en bild för en människa som är oandlig. Hon får höra att Guds ord kan falla i mitt hjärtas jord och det kan börja växa. Alltså man förstår den andliga lagen på något sätt, även om man inte förstår den fullt ut. Så genom symboler och bilder och så vidare. Och det här har kyrkan alltid vetat. Förkunnelsen, sakramenten, visst. Men även hur man utsmyckar en kyrkbyggnad. Ja, nu är det ju nästan ett år sedan jag hade en vigsel i Habo kyrka. Där har ni varit. Där är ju hela, både gamla och nya testamentet avmålat i hela kyrkan. Och det är ju inte för inte som det är så. Eller för all del i Värnamo kyrka som inte är särskilt rikt utsmyckad. Så ändå själva arkitekturen. Krucifixen, ljusen, dopfunten. Allting är tänkt att det inte bara ska finnas till. Utan det ska vara placerat på ett sådant sätt så att det talar till människor. Du Daniel som är arkitekt, du borde begripa det här, att arkitekturen har alltså på något sätt så slår det an i människans inre. Skönheten. Och rätt uppställt och rätt använt så talar det djupt in i människors liv. Så det är ju ett sätt som man kan så att säga förmedla evangelium på. Och det har vi ju hört också, inte minst under de här katastroferna som har ägt rum, att hur mycket det kan betyda att man bara detta att man kan tända ett ljus. Ja, det är inte så bara. Man kanske inte tänker på det. Jag skulle önska att den där ljusbären inte stod där nere vid dörren. Jag skulle önska att den stod här framme. Varför det? Därför då skulle människor få gå i procession. De vet ju inte vad de gör. Men de går i procession inför Guds ansikte. I undermedvetet vet man det. Man går i procession. Man går fram och man tänder ljuset från världens ljus. Det större ljuset som lyser i mitten. Så tänder man sitt eget ljus. Och så får man ljus av ljus, liv av hans liv, och man ber en bön och har kontakt så att säga. Det här tror jag fungerar på människor som inte är kristna, som är oandliga. Och därför så är det viktigt. Man kan inte bara vifta bort sånt här med att säga att det är religiöst trams eller någonting sånt. Va? Därför att det talar djupare än vad vi kanske är införstådda med. Men nu var vi då på detta med att människan har blivit född på nytt. Och vi är vända mot Gud och vi vill vandra på ett sådant sätt så att vi fördjupas i vår tro. Vi får mer och mer del av och förståelse av Guds evangelium, av ordet och sakramenten. Och bönen, eller för all del tända ljus som vi också gör, kan också bli nådemedel eller instrument som vi kan använda för att fördjupas i vår gemenskap med Gud. När vi kommer då till första Korinthierbrevet 2. Jag undrar om inte vi ska göra som så att vi faktiskt läser det här nu. Det vill säga vers 10 till och med 13. Och då är alltså bakgrunden den att i verserna 6 till och med 9 så har Paulus talat om att denna vishet, detta evangelium, denna evangeliska vishet, detta som är av Gud, det är fördolt för vanliga människor. Men vi har lärt känna det, står det i vers 9. Men vi känner vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Vi har mött Gud genom Jesus Kristus. Och då kommer frågan, hur gick det till? Jag har talat om det, men nu ska vi läsa om det. Vers 10. Jo, för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. Jag tror man, vi tar fasta på det som står i vers 10. Att Gud har uppenbarat evangeliet, den gudomliga visheten, talet om korset och så vidare. Det har Gud uppenbarat för oss genom sin ande. Alltså det handlar om ett möte. Och den här tanken, den finns med också fortsättningen. När vi kommer vidare i de versar som vi har läst. Men även 14, vers 14, 15, 16 och även vidare in i brevet. Att det finns en, vi kallar det för attraktionslag. Alltså lika söker lika, sa man i den grekiska filosofin. Ande söker ande. Det handlar om, det är ett möte mellan Guds ande och dig och mig. Det är mötet som är det viktiga. Det är när vi möter Gud som vi får en erfarenhet av Gud. Som våra sinnen öppnas. Som vi hör honom tala. Som vi förstår. Det där mötet, jag ska komma tillbaka till det. Men det är mötet som Paulus nu talar om. Och det hänger ihop med själva omvändelsen. Det är det mötet som ger kraft för en människa till omvändelse. En människa som inte begriper någonting omvänder sig ju inte och börjar gå Guds vägar så att säga i egen kraft och blir välsignad av det. Utan allt det som Gud ger är ju nåd. Inte förtjänst. Inte något du har förtjänat. Inte någonting som du har fått som en belöning. Utan när du får det. Även om det skulle vara som en belöning, låt säga det då, att man har sökt Gud länge och intensivt. Men när mötet sen kommer, då är det inte en belöning, då är det nåd. Och människan inser det. Ett jättetydligt exempel är ju Paulus själv. Som hade byggt upp ett så religiöst liv och som kunde gamla testamentet utan till och stadgar och förordningar. Som nitälskade för detta, som brann för Gud. Men han möter Gud. På vägen till Damaskus i Jesus Kristus. Då raseras allting. Han inser, det här har inte jag förtjänat. Det här har jag varit emot. Jag har byggt på mitt eget. Mötet är alltså det viktiga. Och sen så är det så här att när det talas om här. Och det är det vi ska komma in på lite mera. Så finns det alltså en skillnad här nu mellan det andliga och det oandliga, eller det andliga och det själsliga. Och det där finns, inte bara här hos Paulus, utan jag tänker på det där stället i Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, så det åtskiljer märg och ben, ande och själ. Och en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Alltså det som händer när Guds ord kommer in i en människa och hon omvänder sig. Det är att från den stunden så är det Jesus Kristus som är Herren. Då menar jag på riktigt, så att när jag är oklar över vad som är rätt och riktigt. När jag misslyckas, när jag kämpar, så måste jag återkoppla till Jesus. Jag måste på nytt få höra. Han behöver få förklara för mig. Det är hans ord som avgör vad som är rätt och fel i mitt liv. Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vi kan ha, precis som de här korintierna hade, egna idéer och tankar om hur saker och ting ska vara. Men det är evangeliets ord som avgör. Jag tror att skillnaden mellan, om du tar som en människa som är oandlig, som, eller som, låt säga så här, som, ja, dels en människa som är oandlig, men även en människa som är andlig men som beter sig som en kötslig människa. Det kommer ju så på tredje kapitlet, va? Alltså där man beter sig på ett felaktigt sätt, där man går sina egna vägar. Det är det han kallar för spädbarn i Kristus. De är inte spädbarn i Kristus, för de är fullkomliga, som vi talade om, men de beter sig. Och de handlar, tänker och handlar. Alltså man låter inte gudsordet avgöra det hela. Så det finns en skillnad mellan de som är andliga och de som är oandliga, eller som beter sig som kötsliga människor, som spädbarn i Kristus. Jag tror att den skillnaden till stor del kan beskrivas som så att en andlig människa har fötts på nytt genom det oförgängliga ordet och vill leva under Guds ord. Även om jag inte är fullkomlig, så vill jag leva under Guds ord. Jag vill vara en lärjunge som lyssnar till mästarens ord och undervisning. Jag vill bli lik honom, tänka som han, leva som han vill. Hans vilja blir så småningom viktigare än min egen vilja. Det här är, det kanske är en process som kan gå väldigt snabbt eller ta väldigt lång tid, jag vet inte, förmodligen individuellt. Det som händer då med en andlig människa, det är att gudsordet finns och lever och ekar och talar i mitt inre hela tiden. Alltså precis som Paulus säger här, anden, Gud har uppenbarat det genom sin ande. Hur då? Ordet har landat i mitt inre. Och ur detta mitt inre så hör jag Gud tala. Vi ska komma in på det, som sagt, hur talar Gud in i en människas liv? Jag säger redan nu då, även om vi ska komma tillbaka till och försöka förklara det tydligare, men det talet kommer inifrån. Även om det skulle vara så att du lyssnar till predikan och du lyssnar till undervisning, så kommer själva rösten inifrån dig själv. Därför Kristus bor ibland oss. Fåren känner hans röst. Anden uppenbarar för dig att det prästen sa eller det som stod i Bibeln var rätt eller det var fel. Eller, förstår ni? Men urskiljningen ligger hos dig själv. Därför du är en andlig människa, du är en fullkomlig människa och du har Jesus Kristus som din läromästare. Och du lyssnar efter hans röst och han kommer att leda dig rätt. Anden uppenbarar. Så skillnaden mellan en andlig människa och en människa som inte är andlig eller beter sig som en andlig människa, det är att en andlig människa tar emot beskydd, tar emot undervisning, tar emot vägledning, tar emot information från sitt inre. Från sitt inre. För anden finns där i ditt inre. Alltså en andlig människa är inte styrd av yttre omständigheter eller därför att andra människor säger att du ska göra så och du ska göra så. Även om du skulle göra så som någon person säger eller vill och så, va, så gör du ändå utifrån din egen tro, utifrån vad du själv uppfattar som rätt och riktigt. Det här livet i den inre människan påverkar dina tankar. Det är därför som det slutar sen förresten här också i vers 16, sista versen där i andra kapitlet. Vi har Kristi sinne. Det här att vi har Kristi sinne, det påverkar våra tankar. Vi förändras, det påverkar, skulle jag vilja tro, också våra kroppar. Det påverkar våra vägval. Och det är så det ska vara också. Vi är inte rådvilla, utan vi är ledda. Vi är inte drivna av någon egen kraft, utan vi är vägledda av Guds ande. Den lyhördheten borde finnas hos varje enskild kristen människa och ännu mer hos oss som kristen gemenskap. Människan har alltså möjlighet när hon hör evangeliet att omvända sig. Alltså redan själva omvändelsen. Omvända sig betyder ju precis bokstavligt som det låter, att man vänder sig om. Så att man är orienterad mot Gud. Kan man göra det? Det ska man ju göra. Men gör man det så är också det nåd. Människor får nåd till att omvända sig. Och jag tror att, jag vet inte förresten, men jag tror att Gud vill ge den nåden i rikt mått till de som söker honom. Att Gud vill ge den nåden i rikt mått till alla människor. Har man den nåden så är det därför inte säkert att man omvänder sig för det. För det bestämmer man själv. Men om man bestämmer sig för att följa Herren så är det ett utslag av att man har tagit emot nåden. Att Gud har verkat. Det här blir ju lite allvarligt också om man tänker sig den tanken att det kanske kan finnas situationer där människor lever så syndfullt eller går så vilsfar, så vilse, är så envisa så att de faktiskt att Gud håller tillbaka sin nåd till omvändelse. Jag läste ganska nyligen en bok om bön av Origenes. Jag tror jag nämnde om det här för någon eller några månader sedan. Han kom till den här bönen, inled oss icke i frestelse. Han gick igenom Fader vår. Inled oss icke i frestelse. Han menade att Gud, låt inte det ske att jag börjar slå in på fel väg. Och gå fel väg på ett sådant sätt så att jag går bort ifrån din nåd. Att jag alltså tappar bort mig själv och inte har kvar nåden att leva i omvändelse. Varje gång som vi får möjlighet, inte minst i högmässan, men för det får vi väl vid andra tillfällen också. Men varje gång vi får möjlighet att bekänna vår synd och skuld, vår delaktighet i världens bortskildhet från honom, så är det ju ett nådesögonblick egentligen. Men ni vet att det är många som inte vill bekänna sin synd och skuld, inte erkänna det. Som kristna så borde vi vara snara till att bekänna vår synd och skuld. Det är ett sätt för oss att hålla oss kvar i förlåtelsen och i nåden. Inled mig icke i frestelse så att jag börjar gå en annan väg. Det är innebörden utav de där orden. Och det kan väl kanske vara så att man också som kristen har möjlighet att frestas att gå felaktig väg. Eller att bete sig som en kötslig människa, som ett spädbarn i Kristus. Man kan välja det. Det betyder att om man kan välja det, det betyder ju inte att budskapet förändras om nåd och förlåtelse. Det betyder inte heller att din position i Kristus, alltså som döpt människa, förändras ju inte heller. Utan det betyder att du gör våld på dig själv. Och det är olyckligt. Du gör våld på dig själv. Och i den meningen beter sig som en så här funktionshindrad. Du beter dig som en sargad människa, som en ovillig människa, som en ofärdig människa. Inte som en fullkomlig som har Kristi sinne. Och om vi börjar bete oss på det sättet, då blir vi sådana som de han skriver till här. Han säger ju en del, ni säger, vi kom in på det tredje kapitlet, några håller sig till Paulus och några håller sig till Kefas. Då beter ni ju som sådana människor. Det är inte i linje med vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Vi kommer in mera på det så småningom. Att jag tog upp det här berodde på att du ska se skillnaden mellan oandliga människor, själsliga, naturliga människor som inte har tagit emot Jesus Kristus å ena sidan, och sen å andra sidan de som är i Kristus Jesus. De är fullkomnade, men till och med där finns det sådana som väljer att gå på tvären med sin egen tro helt enkelt. Det betyder inte att budskapet förändras så att Gud blir arg på dem eller att de inte har tillgång till förlåtelsen eller till nåden. Det betyder bara att de gör våld på sig själva och går fel väg. Inled mig icke i frestelse. Och därför så finns det bland kristna ändå en skillnad här när det gäller insikter och mognad. Fast det är inte en ontologisk skillnad, eller hur jag ska uttrycka det. Det har ingenting att göra med vår väsen, att vi inte skulle vara likadana eller någonting sånt, va? Utan det har att göra med att vi gör våld på oss själva. Att vi inte följer vårt hjärta. Men det Paulus säger är alltså att Gud har uppenbarat detta för oss genom sin ande. Nu ska vi se här hur långt vi har kommit. Vi ska se här också vad som står i... Jag kan säga så här att det som står här i den tionde versen: ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det får sin fortsättning i vers 12. Vi har fått en ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Den där elfte versen är mera som ett inskott. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Det där är ett inskott, det är närmast ett citat ifrån Ordspråksboken 20:27. Där han påminner de judekristna, de grekisk-kristna, hedna-kristna i Korint, påminner dem om det som var en allmän uppfattning, inte bara i Ordspråksboken 20:27, utan i kulturen, också den grekiska kulturen, att ingen människa vet vad som rör sig i mitt inre utom jag själv. Så han bara knyter an till det. Så att alla människor ska veta att ingen vet vad som rör sig i andra människor utom den människan själv. Det känner ni ju till allihopa. Och så säger han: men när Guds ande kommer till oss, vers 10, när Guds ande kommer till oss så utforskas inte bara djupen i dig och mig utan också djupen i Gud. Alltså djup möter djup i den heliga ande. Vi lever våra liv i anden. Och på samma sätt som en människa bara kan känna sig själv i bästa fall, på samma sätt är det bara de som är förenade med Gud i ande kan lära känna Gud i Guds djup. Det kommer tillbaka längre in, jag vill minnas i 14 kapitel kanske, där det står att då, nu när 15 kapitel är nog, att vi ska då vi på uppståndelsens dag så ska vi lära känna Gud så som han känner oss. Det ska ske på ett fullkomligt sätt efter att vi lämnar våra begränsningar, alltså vårt liv här på jorden. Men det har redan börjat. Så, men läs då det mera som en liten parentes där då, för att han ska knyta an till korintierna så att de förstår. Men själva andemeningen är: för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och så kommer det i vers 12b: vi har fått den anden. Vi har fått den anden, står det i slutet på vers 12, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud.